Lyssna på det här ljudet.
Okej.
Okay. Ja, det är det finaste ljudet som finns. Ljudet okay. av en färsk kopp kaffe som hälls upp på morgonen.
Ja.
Då mår man, Kjell. Då mår man.
Okej, ska vi köra igång igen?
Ja, har vi inte kört igång?
Ja, hej kära lyssnare. Det är 18 april. Och hej Göran.
Hej Kjell.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag kände att jag var lite nere i förra veckans inspelning, men nu mår jag bättre.
Ja, det var bra att höra. Du har ju släppt en väldigt bra... Eller flera bra YouTube-videos. En som du berättade om skogen. Och sen har du släppt en ny där du går igenom ett orienteringslopp. Där du sprang otroligt bra. Ungefär 2 minuter efter Olof Lundanäs. Regerande världsmästare.
Olav Lundanäs.
Olof Lundanäs.
Olav.
Olav.
Olav. Olav.
Olav. Olav.
Olav. Ja, det är kanske därför jag mår bra, för att jag har börjat testa och träna lite hårt igen efter mina hjärtproblem. Och det har känts bra än så länge, men jag ska ta lite försiktigt framöver. Men det är väl en anledning till att jag mår bra. Sen har jag som sagt skapat mycket filmer, och jag har märkt att skapa saker blir jag verkligen glad av. Det är en viktig sak för mig, att få använda min kreativa sida. Så.
Ja, samma här. Ger en tillfredshetskänsla.
Ja, jag tror du och jag har lite samma känsla när du sitter och kodar och sitter och knackar där. Jag kan känna igen den moden du går in i där, som jag själv känner när jag sitter med filmredigering.
Ja, jag kan tänka mig det.
Att man fastnar. Kan du också sitta i 8-10 timmar utan att äta när du kommer in i någonting?
Ja, jag kan om jag inte har någon som stör mig. Det är lite ovanligt nu för tiden.
Ja. Ja, du har ju barn och ett familjeliv. Ja, hur var det med dig, Kjell? Du hade sovit lite dåligt.
Ja, egentligen inte. Utan jag sov ju länge på morgonen istället. Men vaknade lite på natten. Men ja, nu har jag sovit tillräckligt.
Jag har ju förberett det här, Kjell. Jag tänkte öppna ämnet på ett lite nytt sätt. Jag har skrivit ihop en liten berättelse här. Är det okej om jag får dra igenom den lite?
Absolut. Jag ser fram emot det.
Ja, jag tänkte testa ett lite nytt grepp här i vår podcast. Men vi ska gå tillbaka i tiden. Vi ska tillbaka till 1942. Världen är i krig, och ute på Stilla havet utkämpas stora sjöslag. Men på den fullsatta friidrottsarenan Skogsvallen i Göteborg ska en helt annan kamp utspelas. En kamp som kan tyckas verka oväsentlig i dessa tider. Men svenskarna söker positiva nyheter i en dyster tid. Hela 20 000 åskådare är på plats, och en stor del av svenska folket sitter vid sina radioapparater hemma för att följa loppet. Loppet över en engelsk mil som ska bli Gunder Häggs comeback efter sin 10 månaders långa avstängning. Han har varit avstängd på grund av att han har tagit emot pengar för att springa och därmed brytit mot amatörsreglerna. Till den stora publikens jubel vinner Gunder Hägg loppet på den engelska milen, metern före rivalen Arne Andersson. Han slår också ett nytt världsrekord med tiden 4.06,2. Det här blir början på Gunder Häggs magiska sommar, där han under 82 dagar kommer sätta hela 10 världsrekord på alla distanser från 1500 meter till 5000 meter. Och han ger det svenska folket något att glädjas över och sluta upp omkring i en annars så dyster tid, kantad av ransonering och mörkläggning. Ganska precis 69 år senare befinner sig en svensk datorprogrammerare i den tjeckiska staden Krudim. Där är han på besök hos sin tjeckiska vän Jiri. Dataprogrammeraren insjuknar i feber och blir sängliggandes. Jiri lånar då ut en bok som heter Gunder Häggs dagbok. En bok där Gunder kortfattat beskriver sin träning. Dataprogrammeraren hänges av boken och sträckläser den. Han blir fascinerad av att Gunder aldrig sprang mer än 30 minuter per dag, och hur han nästan alltid körde hårt från start, utan uppvärmning, och sprang alla passen i ett högintensivt tempo. Han tilltalas av det tidseffektiva i Gunders träning, och hur Gunder kunde nå sådana fantastiska resultat med så lite investerad träningstid. Bland annat var Häggs personbästa på 3000 meter 8.01. Dataprogrammeraren, som har ett förflutet som skidåkare, hade nu ett gammalt personbästa på 9.56. och han drömde om att återigen nå under 10 minuter på den klassiska distansen. Han bestämmer sig några veckor senare för att anamma Häggs träning och startar en blogg som får namnet Mitt liv som Gunder Hägg. Han anammar inte bara Häggs träning utan också hans korthet i sin rapportering av sin träning. Den 11 juli 2011 skriver han följande om uppstarten av träningen. Livet som Gunder Hägg började lite trögt. Jag skadade mig på den andra dagen när jag sprang en öppen orienteringsbana och slog tån i en sten. Jag kunde knappt gå på någon dag, så det rörde sig säkert om en fraktur. Nog om det. Vecka 23. Måndag. 60 minuter cykling hårt. Inom parentes på liten damcykel. Tisdag. 60 minuter cykling hårt. Onsdag. 60 minuter cykling hårt. Så fortsätter träningsrapporteringen och han kan snart börja springa igen och anamma Häggs träningsfilosofi. Måndag, 25 minuter snabblöpning. Tisdag, 40 minuter snabblöpning. Onsdag, 30 minuter snabblöpning. Efter några veckors träning sätter han årsbästa på 3000 meter med tiden 10:18. Något som lovar gott, men i ett av de sista inläggen på bloggen skriver han följande. Målet att gå under 10 minuter på 3000 meter börjar kännas inom räckhåll. Jag har känt mig mycket stark under några pass de senaste veckorna. Jag vet dock av erfarenhet att det är lätt att börja känna sig nöjd när man nästan har nått fram till målet och därför förlorar fokus. Detta visar sig bli en självuppfyllande profetia. Bloggen ebbar ut och så vitt jag vet så har den Gunder Hägg-inspirerande dataprogrammeraren inte löpt under 10 minuter och 18 sekunder på 3000 meter sedan dess. Men det ska vi få svar på nu, för nu ska vi bland annat prata om din upplevelse av att leva som Gunder Häggkjell. Så nu kör vi igång.
Ja.
Detta specialavsnitt om en av de största idrottsstjärnorna Sverige har haft.
Ja, tack för den utmärkta introduktionen, Göran. Så för de som inte har förstått det så är jag troligtvis den här dataprogrammeraren då. Som...
Det stämmer. Du är dataprogrammerare.
Ja.
Har du sprungit under 10 minuter och 18 sekunder sedan dess?
Nej, det har jag nog inte gjort. Jag är nog en del ifrån det nu, men jag är nog närmare än vad jag har varit på flera år, skulle jag kunna tänka mig.
Så hoppet lever?
Ja, så jag kör ju lite av Gunder Hägg-inspirerad träning nu, fast... istället för att köra snabbt i 30 minuter så kör jag långsamt i 30 minuter per dag. Och det gör ju säkert en viss skillnad då. Men det är en bra start.
Ja, alltså jag tror mycket att Gunder Hägg kunde nå de här extrema resultaten på den lilla träningsmängden. Alltså det var ju, ska man träna så lite volym som han gjorde så måste man ju köra stenhårt de passen man kör för att nå i närheten av det, ens potential.
Ja. Och man ska nog vara ärlig och säga att han körde ju under långa perioder 2 pass per dag. På ungefär 30 minuter styck då.
Ja.
Så ja, det är ju en betydligt högre träningsdos.
Och, ja, precis. När han tränade som hårdast så
han hade ju även under liksom långa perioder ganska fysiskt arbete. Arbeta som dräng och militärtjänst och så vidare.
Ja, i hans tidiga år i karriären så verkar det som att han har haft fysiskt arbete. Ja, det som du säger, som dräng och han var inne i militären. Men under sina mest framgångsrika år så verkar det som att han inte har haft ett så fysiskt jobb. Antingen som klädförsäljare eller som brandman där det var mycket väntetid bara där han kunde ägna sig åt sin egen träning då. Men jag tänker att han, den här mängdvolymen fick han bygga upp i sin ungdom med en väldigt fysisk livsstil, arbete i skogen med sin pappa till exempel.
Ja, nej men det stämmer bra. Ja, du har precis läst en bok om Gunder Hägg, så det vore väldigt intressant att höra mer vad det är för bok.
Det stämmer, jag har läst en bok som är ganska nyutkommen. Den här sista veckan har jag läst den som sammanfattar hela Gunder Häggs liv egentligen. Och den här författaren, nu kommer jag inte ihåg hans namn, han hette Björn någonting. Han har gjort ett väldigt grundigt researcharbete där han har gått igenom allt som går att hitta om Gunder Hägg egentligen. Gunder Hägg har ju själv skrivit några böcker, bland annat någon memoar. Men där har han ju utelämnat många episoder och saker. Men den här författaren har ju verkligen gått på djupet och... Ja, gjort en analys av Häggs liv och boken handlar också väldigt mycket om läget i världen och om andra världskriget och hur situationen var i Sverige. För Gunder Häggs aktiva år var ju samtidigt som hela världen var i krig under andra världskriget. Då. Så det är en väldigt intressant historieberättelse. Och det är så intressant att höra att livet var så pass normalt i Sverige så att man verkligen brydde sig om idrott och alla arenor drog rekordpublik under den här löparboomen med världsrekorderna som slogs. Om man liksom jämför, drar en parallell till coronatiderna nu där vi inte kan ha idrottsarrangemang och på vissa sätt lever mer inskränkt än vad man gjorde då.
Ja, jo, det är en intressant jämförelse. Ja, nej, men det är jätteintressant, för jag har ju läst Gunder Häggs dagbok då, som du nämnde, och sen en bok som heter Gunder Hägg mitt liv, tror jag, som Gunder Hägg har skrivit själv också. Och ja, det vore ju intressant att höra något mer utifrån perspektiv. Han fokuserar ju väldigt, väldigt mycket på sitt idrottande i de här två böckerna. Ja, han kanske nämner lite liksom externa faktorer också, men inte särskilt mycket. Och när man får en beskrivning på personen själv så kanske man får en ganska vinklad bild av hur personen Gunder Hägg var. Och jag tycker det, han är en ganska fascinerande person. Det vore intressant att veta liksom vad andra tyckte om honom.
Ja, han verkar ju varit en ganska speciell person. Så som många framgångsrika personer är speciella på olika sätt. Men han var ju ganska krass i många av sina utlåtanden och sånt. Och hade inte bara sympatiska åsikter, om man får säga det så. Bland annat så var han ju extremt skeptisk till damidrott. Och menade att det inte passade sig för tjejer att springa till exempel.
Ah, okej. Okay.
Jag ska inte försvara de åsikterna, men det var ju en tid där damidrott inte var accepterat på samma sätt då.
Ja, ja. Stod det någonting om hur han motiverade just den åsikten?
Nej, jag tror han menade att damer inte såg fina ut när de idrottade. Ja, vilket okay. Också känns som en väldigt mossig åsikt som inte alls är så trevlig att höra idag då. Men utöver det så verkar han ju varit en ganska lite hård person, men i övrigt så beskrivs han ju som relativt sympatisk, tycker jag.
Ja, så han vart ju väldigt gammal, 84 år om jag inte tar fel. Ja. Han dog 2004. Ja, han hade ju ett ganska anonymt liv efter sin idrottskarriär, efter avstängningen.
Ja, precis. Han jobbade bland annat som pälsförsäljare, men har inte tilldragit sig så mycket uppmärksamhet efter sin karriär. Mm, men det är ju en annan sak som är så fascinerande när jag läst den här boken är liksom vidden av hans berömmelse och hur stor han var. Han måste ju varit en av Sveriges kändaste personer de här åren han var aktiv, och det verkar verkligen som att det rådde en riktig Gunder Hägg-feber över hela landet. Och det här var också samtidigt som radion blev mer vanlig att ha hemma. Så folk följde ju verkligen de här världsrekordloppen han gjorde och slöt verkligen upp kring hans framgång då.
Ja, jo. Det är egentligen konstigt att jag upptäckte honom först när jag var 25-årsåldern.
Mm.
Och lite komiskt också att det var min tjeckiska kompis som fick upp ögonen för mig, för honom.
Ja, ja. Och jag upptäckte honom egentligen först när du upptäckte honom. Och du började din blogg, Mitt liv som Gunder Hägg. Mm. Och det är lite konstigt, jag som är väldigt intresserad av konditionsidrott och löpning, att jag liksom inte har varit medveten om Gunder Hägg, som måste räknas fortfarande som vår största löparstjärna.
Ja,
för jag menar, visst, de tiderna han gjorde, de är ju inte av internationell toppklass idag, men han hade ju fortsatt varit Sverige-elit idag, och då får man ju räkna att han hade sämre utrustning och han sprang på kolstubb som räknas vara ett långsammare underlag än än allvädersbanorna som är på friidrottsarena idag. Och så alltså, de prestationerna han gjorde i den tiden var ju någonting helt unikt och extremt. Alltså, det var ju otroliga idrottsprestationer. Och han satte ju en helt ny nivå på medeldistanslöpningen.
Ja, jo. Ja, nej, men det var verkligen inspirerande att läsa böckerna som han själv skrev liksom, om hans, hans utveckling och hans karriär.
Ja.
Och ja, jag tror saken man kan ta med sig idag, det är liksom att han arbetar ju hela tiden under sin idrottskarriär och ändå liksom ja. Blev han så fysiskt stark. Om man har den uppfattningen att man måste liksom lägga ner jättemycket tid för att bli en bra löpare till exempel. Eller vara i bra form i allmänhet. Så stämmer ju inte det. Och Gunder Hägg är ju ett bevis för att det går att bli fruktansvärt bra. Bara att lägga ner kanske 1,5 timme per dag.
Ja, men sen så är det ju helt klart att han måste ju haft väldigt bra genetiska förutsättningar och haft en livsstil i sin ungdom och sina unga år som vuxen som var väldigt fysiskt krävande jämfört med hur många av oss lever idag där vi sitter mycket still och så. Så det bidrog ju säkert, men som du säger så jag tror ju att det är ett bevis också på att man med så lite specifik träning kunde nå såna, ja, men det är ju helt extrema resultat. Jag menar 8,01 på 3000 meter, det är ju en tid som jag kan relatera till själv som har sprungit 3000 meter mycket, och det är ju helt bizarrt att tänka egentligen. 8,01, Kjell.
Vad är din toppnotering på 3000 meter?
9,30 har jag sprungit, men det har jag ju bara gjort på träning när jag sprungit själv liksom, så jag hade säkert kunnat springa lite fortare än det, men ja, jag är långt ifrån någon tid ner mot 8 minuter, det kan jag säga.
Ja, jo, det, när man kommer ner på de där tiderna är ju varje sekund liksom svår att förbättra.
Ja, nej, men det är intressant det du säger om att han jobbade hela tiden, för det rådde ju amatörsregler inom idrotten under de tiden han var aktiv. Det innebar ju att man fick ju inte ta emot pengar för sitt idrottande. Man kunde ta emot små resebidrag och sånt när man åkte och tävlade, men man fick inte ta betalt, man fick inte ta emot prispengar när man tävlade. Och Gunder Hägg, han reste ju runt hela Sverige där de fyllde arenor och de tog ju betalt från åskådarna, så de drog ju in enorma pengar i föreningarna som arrangerade de här tävlingarna. Och som det verkar när man läser boken så har ju Gunder Hägg under hela sin aktiva karriär där han har varit i Sverigetoppen tagit emot pengar. Och det verkar som att det var kutym att man fick en liten några sedlar under bordet när man kom och sprang, om man var en person som drog mycket publik till tävlingen. Ja. Så han kunde ju ta emot upp mot 2000 kronor för att komma och springa ett lopp då, och det var ju enorma pengar på den tiden.
Han beskrev det på ett ganska roligt sätt i en av sina böcker, att han fick ett samtal där det var någon som ringde och frågade, kan du ställa upp och vara med på våran tävling här?
Ja.
Och då svarade han genom att bara vara tyst och vänta på att de skulle säga en siffra. Och sen var han tyst tills han var nöjd med siffran. Och då sa han att han kunde komma.
Men det är ju också så absurt att tänka att han inte skulle få ta betalt när han drog sådana enorma mängder åskådare och genererade så mycket pengar med sina insatser. Det var ju honom folk kom för att se. Ja, men det var ju en annan tid, och till slut så blev han, de gjorde ju en razzia där när kriget var slut och stängde av ett 15-tal idrottare. Bland annat hans rival Arne Andersson, som också var en extremt duktig löpare. Blev ju också avstängd i den här razzian där de stängde av många av de starkaste namnen i svensk friidrott på grund av att de hade tagit emot pengar. Vilket är så absurt att höra, för som man förstår det så visste ju, alltså friidrottsförbundet var ju väl medvetna om hur det fungerade hela tiden, att de fick pengar under borden och accepterade det, men sen helt plötsligt så ville de statuera ett exempel och stängde av de här löparna.
Ja.
Vilket fick en följd att vi i svensk friidrott var ju väldigt dålig, framförallt löpgrenarna. Från att ha varit världsledande så tog det många år innan vi fick fram några löpare som kunde leverera resultat igen.
Ja.
Inte bara försvann ju stjärnorna, utan förebilderna som ungdomar skulle se upp till och bli inspirerade försvann ju också. Så det fick ju ganska stora konsekvenser, de här avstängningarna, skulle jag vilja mena.
Ja, absolut. Jag försökte googla lite och förstå var den där regeln kom, om det var idrottsförbundet eller vem det var som hade bestämt den här regeln, om det var liksom politiskt beslut eller vilken nivå det var. Vet du nog mer om det, Göran?
Nej, inte annat än att det var så det har varit. Liksom. Man ansåg väl att idrotten skulle vara ren från pengar och att det skulle handla om heder och att man inte skulle springa av pengar. Och det är ett fint ideal, men det är ju svårt att få idrottare som lägger ner den tiden som krävs för att nå världsresultat om man inte får någon form av finansiering då.
Ja. Varför tycker du att det är ett fint ideal?
Nej, men jag kan ju se, jag håller ju på med orientering som en sport som självklart så kan ju folk tjäna pengar, och de bästa utövarna i min sport, de lever ju på sin idrott. Men det är ingen som kommer bli jätterik på orientering, och ingen som väljer att satsa på orientering på grund av pengarna, för att man kan tjäna mycket mer pengar om man väljer en civil karriär. Och det här leder ju till vissa positiva saker. Bland annat så är ju orienteringen inte drabbad av doping och fusk på samma sätt som många andra idrotter är då. Och sen så leder det ju också till att många toppidrottare inom orientering väljer att parallellt utbilda sig och skaffa en utbildning till att kunna ha en civil karriär efter sin idrottskarriär. Vilket till exempel fotbollsspelare inte gör på grund av att de tjänar massa pengar och kan bara lägga all sin tid på fotboll, och sen så när de är färdiga med fotboll så är de bara en före detta fotbollsspelare som kanske inte har någonting annat att gå vidare till då. Så jag ser ju många positiva aspekter med att det inte är de här extrema pengarna i sporten. Samtidigt som jag också ser att det är väldigt många orienterare som är på världsnivå men fortfarande inte kan leva på sin idrott, och det är ju tufft, och många lever ju väldigt knapert för att kunna satsa på sin idrott, så det är ju finns ju flera aspekter, men jag kan ju se idealet man var ute efter med amatörsidrott, men jag ser också att det inte fungerar. Jag menar, fotboll och många andra idrotter är ju en ekonomisk industri, och det är klart att det är en marknadsekonomi vi lever i, och det är klart att de kommer tjäna mycket pengar om det finns så stort intresse för att titta på det.
Jag förstår, så med orientering så är det ju inte en tvingad situation att det blir lite pengar för toppidrottarna, utan det är ju naturligt. Nej. Att det inte är någon stor publiksport, men det är ju en annan sak som Gunder Hägg då, som drog tiotusentals personer i publik. Att inte han kunde ta del av de intäkterna då.
Nej, det tycker jag ju rent och sagt är vidrigt. Jag menar, för han la ju ner ett hårt träningsjobb för att prestera. Och det är en underhållning i idrott. Och särskilt under den här tiden så bjöd han ju verkligen på glädjeämnen under en väldigt dyster tid. Så han spelade ju verkligen en funktion för samhället, som jag förstår när jag läste boken här.
Ja. Nej, men det bästa är nog kanske om man inte har något nationellt dekret då, som gäller alla idrottsevenemang, utan det kanske bästa är om arrangören för ett idrottsevenemang kan bestämma själv om det ska vara prispengar och liksom vad idrottarna ska få betalt för att ställa upp.
Ja, det känns ju som rimligare och en naturlig utveckling att det blev så. Men det tog lång tid innan de här amatörsbestämmelserna försvann. Ja, Men det är bra i alla fall nu att vi har en proffsidrott, tycker jag, på många sätt. Men Kjell, jag är nyfiken. Jag gick in och läste din blogg här från ditt liv som Gunder Hägg. Och kan du berätta lite om hur det var att träna som Gunder Hägg?
Ja, det kan jag göra. Så det är väldigt bra sätt om man är relativt otränad från början att komma igång. För att det är ganska lätt att få en rutin på. Om det är bara, jag körde ju ofta kortare än en halvtimme, till och med 15 minuters pass och 20 minuters pass. Och, men jag körde ju hårt tempo då, och jag kände att jag fick resultat även med sådana liksom pass. Och då kan man ju gradvis öka liksom, och utan att påverka ens övriga liv särskilt mycket. Och det var dessutom ganska roligt att springa snabbt, liksom, att man pressar sig själv. Man får en kick av det, liksom att ja, nu känner jag mig stark. Liksom att man kan hålla ett högt tempo.
Man får ett väldigt endorfin påslag av högintensiv träning. Så.
Ja, och det var det jag kände också. Att jag varit liksom piggare efter passen.
Mm.
Så det var nog det där endorfin påslaget. Och sen när jag gradvis ökar på träningen då, så att jag tålde hårdare pass längre. Så jag höll på med det där kanske i 4-5 månader. På ett liksom strukturerat sätt. Jag körde ungefär en halvtimme varje dag. Och så jag kompletterade, jag höll på liksom att spela tennis ibland och badminton och sådana saker. Men det var ju löpningen som var grunden. Och sen brukar jag köra så här 3000 meters på bana då, för att kolla hur min utveckling var. Och jag vilar ju inte någon dag innan det, utan jag körde det som ett vanligt pass. Liksom.
Mm.
Så den där 10-18, det var kanske inte... Och det var jag också sprang det själv på bana, så jag hade nog kunnat kapa några sekunder om jag hade liksom bara fokuserat på den presentationen. Men det var som ett vanligt träningspass där jag tog tid i princip.
Ja, jag tror ju att det är väldigt mycket att ha konkurrens och springa mot andra. Och det tror jag var en del i Gunnar Häggs framgång, att han hade sin ärkerival Arne Andersson som var bara snäppet sämre än Gunnar Hägg och... I vissa tävlingar bättre också, så att ha den rivaliteten och ha någon man verkligen pushar mot, det tror jag gör väldigt stor skillnad i en tävlingssituation, så mot att ut själv och bara springa mot klockan då.
Ja. Så den enda tävlingen jag körde var, jag började med det här på våren då och slutade på hösten. Den enda tävlingen jag körde, löptävlingen under den här perioden, det var Bollnäs Trail Race som jag tror 12 kilometer ungefär. Med ganska kuperad, lite småstigar och lite blandad terräng sådär. Och där tyckte jag jag presterade ganska bra. Jag var bara några minuter efter en landslagsåkare som har tagit OS-medaljer.
Det är ju väldigt imponerande.
Ja, precis. Så jag var nog i ganska hyfsad form. Men jag hade ju inte tränat för dem distanserna. Så även om jag kunde hålla ett högt tempo och uppenbarligen relativt länge så pallade inte min kropp med det, utan det var ju det som gjorde att jag slutade med det här, tror jag. Eftersom jag fick en typ av gubbvad efter det. Jag fick väldigt, väldigt ont i vaderna och kunde inte springa på flera veckor efter det. Och sen var det vinter liksom. Och sen så stannade där upp och massa andra saker som hände i mitt liv som gjorde att jag inte fortsatte med den här strukturerade Gunnar Hägg-träningen. Och nu, jag skulle kunna börja med det nu, men nu känner jag att jag tränar inte för att liksom göra topprestationer, utan mer för att hålla kroppen igång och ha ett bra immunförsvar för att klara av den här covid-19 sjukdomen. Ja. Så jag kör en halvtimme lugnt tempo istället.
Nej, men det är intressant det du säger, att du upplevde att du kände dig liksom stark efter de här träningarna, att du blev starkare och starkare av den hårda träningen. Och så beskriver ju verkligen Gunnar Hägg det själv också, att han upplevde att han liksom bara blev starkare och starkare ju hårdare han körde sina pass när han hade sina bästa träningsperioder.
Ja.
Det som är intressant är att man visste ju väldigt lite om konditionsträning när han var aktiv, och råden från friidrottsförbundet och så, det var ju att man första månaderna i grundträningen så skulle man bara promenera och att man inte skulle slita ut sig och att man inte skulle träna särskilt hårt. Så Gunnar Hägg, han experimenterade, han visste ju inte om den här hårda träningen när han började träna 2 pass per dag och körde hårt, som du sa, ungefär en halvtimme per dag. Då beskriver han det själv som att det här var ett experiment, att han visste inte vad det skulle få för resultat, men han kände ju själv fort att det här blev ju riktigt stark av. Så han var en pionjär i träningen. Så.
Han var ju sin egen man så att säga, han hade ju ingen tränare. Det är klart att han diskuterar saker med andra, men han beskriver ju i en av sina böcker att det var han som tog alla besluten själv liksom, och formade sin egen träning utifrån det han kände var bra. Som gav honom,
ja, precis,
resultat.
Ja, och han gick ju liksom mot de råden som var i vad som var bra att träna och vad som inte var bra att träna. Och det är intressant att man, ja men, för så pass kort tid sedan som det här var, ja men, att man fortfarande inte hade förstått att hård träning gav resultat liksom. Det var då man började förstå att och löpare började träna hårdare och hårdare, och det var ju då också världsrekorden ganska fort började sjunka. Ja. Men om man jämför Gunder Häggs träning som han gjorde jämfört med en modern medeldistanslöpare i världseliten, så tränar de ju extrema volymer nu. Ja. Många tränar upp mot 20 mil löpning i veckan som ligger på topp. Och Gunder Hägg var ju aldrig i närheten av de volymerna. Jag tror inte han hade veckor där han nådde över 10 mil löpning ens en gång.
Nej.
Så det som har hänt är att man lägger väldigt mycket mer volym. Men de springer ju också väldigt lite så pass stenhårda pass som Gunder Hägg gjorde. Men skillnaden är att de idrottarna som är på toppnivå har ju tid nu. De är ju elitidrottare på heltid. Och när man har den tiden så verkar det ju som att det är bättre att köra så pass mycket träning. Och ska man kunna köra så pass mycket träning så kan man inte köra full fart hela tiden som Gunder Hägg körde. Ja. Men med Gunder Häggs relativa lilla volymträning så kunde han maxa ut varje gång och fortfarande återhämta sig.
Det är väldigt intressant det där, för jag tror att man kan komma till en väldigt, väldigt hög nivå på ganska lite träning. Men sen om man ska pressa ner det där så måste man lägga ner oerhört mycket mer, för att liksom varje sekund kostar mer och mer desto högre nivå man kommer till.
När man är nere på de här tiderna som de här löparna är, för att ta en eller två sekunder på 3000 meter, så är det väldigt många träningstimmar som ska in för att nå utveckling fortfarande.
Ja, precis. Men så det är en väldigt positiv sak för amatöridrottare att höra. Man kan komma ganska nära världseliten utan att behöva lägga ner den här fruktansvärda tiden.
Ja, jag vet inte om jag skulle säga nära världseliten, men man kan nå en väldigt hög nivå. Kanske, ja men, det man kan kalla för liksom en motionselit liksom, som är bättre än de allra flesta, men det kommer nog fortfarande vara ganska långt upp till de bästa i världen. Ja, utvecklingen har ju gått ganska fort framåt på både medeldistans och långdistans.
Ja, precis. Och sen när man har de där höga volymerna, då tar man ju mycket mer risker. Det måste ju vara mycket större risk att få någon skada och sådär. Ja. Och vara liksom elitidrottare på världsnivå idag, det är ju en ganska riskfull projekt. Det finns mycket som kan gå fel. Liksom.
Ja, men apropå det med skador, så du sa ju att du trodde att det var en bra träning för nybörjare, den här grundläggningsträningen, och där håller jag inte alls med dig. För att springa, jag visste det är lite volym, och det är bra att inte träna för mycket volym när man är en novis löpare, men att springa så hårt på alla passen, det är enormt stor skaderisk på hård löpning när man inte är en van löpare. Och du blev ju också skadad själv med de här gubbvaderna som du beskriver. Så jag skulle säga att Gunder Häggs träning är ganska hög risk att bli skadad när man kör så hårt. Utan uppvärmning, bara går ut och kör max varje pass. Har man ingen löpbakgrund sen tidigare så är skaderisken enorm, skulle jag vilja säga.
Ja, jo, det är nog sant. Men de här skadorna uppkom ju också när jag började köra längre distanser.
Ja.
Så det kanske är någon lektion man kan lära sig av det.
Ja, men då ska man också säga att du har ju ändå en viss löparbakgrund och en bakgrund som elitidrottare inom skidåkning sen tidigare. Så jag menar, om du tar någon som inte alls har en konditionsidrottsbakgrund och börjar springa så här hårda pass, då tror jag skaderisken är överhängande. Jo, någonting som Gunder Hägg är väldigt upptagen av när han beskriver sin träning är att han tror väldigt mycket på det här naturliga, och han bodde ju under en period i Vålådalen i fjällen, och han beskriver ju att ja, men fjällluften och naturen och att träna ute i skog och mark, att det var det som gjorde honom stark. Och han körde ju nästan alla sina pass i skogsmiljö, och på vintern så sprang han mycket i snöpuls och tuff träning på så sätt. Och det tror jag en anledning till att han inte blev skadad var att han inte sprang sina pass på hård friidrottsbana eller på asfaltsvägar, utan han sprang ut i naturen med mjukt och varierande underlag.
Ja, han lär ju ha sagt någonting i stil med löparbanan är till för publiken, skogen är till för löparen.
Precis, det är ett klassiskt citat och det är ett citat som jag verkligen går igång på, för det är så klockrent att, ja, men att springa på en löparbana är ju hemskt tråkigt. En löparbana är ju byggd för att en publik ska titta på. Det är inte byggd för att man ska få en rolig löparupplevelse.
Mm.
Så ja, men ut och spring i skogen, säger jag bara till folk. För det, där är löpningen en njutning, när man ser hur träden svischar förbi en och man hör ljuden från vinden i trädtopparna och fåglarna som kvittrar och man flyter fram längs en liten vacker skogsstig. Det är en löparupplevelse och det är njutning på hög nivå. Så för er som springer på asfaltsvägar och friidrottsbanor och löpband för den delen, ut och springer i skogen, för det är roligt. Eller vad säger du själv, Kjell?
Jo, jag håller med. Jag håller med. Det skapar liksom en extra dimension. Liksom.
Och där var ju Günther Hägget ett föredöme där han verkligen förespråkade träning i skog och natur.
Ja, ja. Där han tränade då, i Vålådalen. Visst är det samma ställe som den här mannen som har skrivit i Löparens hjärta. Visst bor han också där i Vålådalen?
Marcus Torjeby.
Ja, exakt.
Lite osäker, men han bor väl i Jämtland i alla fall.
Ja, det är också en väldigt intressant karaktär. Så han varit en ganska bra löpare. Nu, han åker runt och föreläser och om träning och så vidare och gör mer liksom löparäventyr. Där han springer liksom långa distanser över fjällen och berättar om det. Men när han var i en ung vuxen, han var runt 18-20, så flyttade han ut i en koja i skogen och bodde där, jag tror i flera år.
Ja, precis. Han hade ju det väldigt tufft hemma, en mamma som var sjuk och mycket prestationsångest kopplat till sin löpning, och han hade det väldigt mentalt tufft. Han bodde väl utanför Göteborg i skärgården där. Och som jag förstod det så tog han väl bara tåget upp till Jämtland och sen så gick han långt, långt ut i skogen. Och där blev han boende. Han satt upp en kåta där och sen så bodde han där och åt havregrynsgröt och sprang i skogen i några år. Vilket är en helt sjuk historia, men det är väldigt fascinerande att höra. Det är också en bokrekommendation. När man har läst färdigt Günther Hägg-boken så kan man läsa I löparens hjärta, heter den väl.
Ja, så heter det nog. Mm. Ja, ja, det är inspirerande. Och på tal om det, så han beskrev ju i den boken hur i början var han väldigt liksom nervös över att det var liksom så tyst och så vidare. Men sen anpassades hans hjärna så att han kände liksom ro när han lärde sig hantera det här liksom tystnaden och ensamheten.
Ja, precis. Han beskriver ju verkligen som att, ja, men att det tog en stund att bli okej med ensamheten och sina egna tankar. Så jag vill minnas en episod från boken i början där han hade flytt ut, att han bara gick ut och satte sig på en stubbe och satt på den stubben några dagar tills den här paniken av ensamheten hade gått över. Det är någonting jag tror många skulle må bra av. Det är nog en ganska tuff sak att göra, men att gå ut i skogen och sätta sig på en stubbe i några dagar, det tror jag många skulle ha gått av i den här världen där vi konstant får information från alla håll.
Ja,
och jag tror jag själv skulle ha väldigt gott av
det. Det är en sak som jag tänkt på sistone, för att jag brukar lyssna på podcasten när jag är ute och springer de här halvtimmes passen.
Ja, ja.
Vad anser du om det, Göran? Är det dumt? Är det bättre att ta den tiden för att meditera?
Alltså, det där är svårt. Jag själv lyssnar ju nästan alltid på podcast eller musik när jag är ute och springer, men det är för att jag har svårt med ensamheten när det blir tyst liksom. Men de gånger när jag kommer in i ett flow och stänger av musiken och bara lyssnar på fotstegen och min egen andning och skogens läten, det är ju en fantastisk upplevelse när man kan hitta det det meditativa i löpningen så sätt. Så jag tror det är bra. Jag tror generellt att vi människor skulle haft bra av ha stunder med mindre input.
Men ha tid att reflektera över saker. Och...
Ja, men jag är ju själv en person som hela tiden har telefonen uppe, ska alltid lyssna på någonting. Så jag har ju själv varit lockad av att testa. Jag vill bara testa 2-3 dagar, bara sticka ut i skogen och inte få någon input.
Ja, ja.
Och äta havregrynsgröt, springa och inte lyssna på saker, inte titta på Instagram, inte uppdatera Facebook. Det hade varit ett spännande experiment om inte annat att se vad som händer i hjärnan när man varvar ner och inte tar in all information hela tiden och underhåller sig konstant.
Ja. Var det inte det ett jätteroligt experiment, du som är YouTuber, och göra en YouTube-video?
Jo, det. Jag har faktiskt tänkt det. Det är väl bara att jag skjuter upp det hela tiden för att jag tänker att det kommer bli jobbigt.
Ja.
Jag vet inte hur jag skulle tackla det liksom. Men jag borde ju bara göra det, särskilt i de här tiderna när man har tid och möjlighet, så borde jag ju bara sticka ut i skogs. Så ja, men det kanske blir en sån YouTube-video om jag till slut klarar av att övertala mig själv till att göra det här. Men då skulle jag självklart ha med mig en telefon för säkerhet om det skulle hända någonting för den säkerhetsaspekten. Men i sådana fall skulle jag inte se på den och bara vara i nuet då.
Jag skulle gärna göra det själv, men det är svårt i nuläget när jag har 2 barn hemma att ta hand om och så vidare.
Ja, det blir kanske svårt att motivera för familjen att pappa ska sticka ut i skogs en vecka. Vi ses.
Eller? Ja, ja. Precis. Jag tror det är inte värt.
Nej. Men kanske när barnen blir äldre så kanske du kan ta med dig barnen ut i skogen. Det tror jag är väldigt sunt för barn också som kommer växa upp i en sån här hektisk värld med konstant input. Tänk för dem att bara få ut i skogen och leka i en vecka. Det tror jag är bra.
Ja, jo, det tror jag också. Så det är något jag verkligen ser fram emot. Vi fick lite input från det förra avsnittet. Så, Fredrik, han...
Våran kusin.
Ja, det är våran kusin. Han var intresserad av vad jag tyckte om mat. Med tanke på den analogi jag pratade om förra gången. En bil som är väldigt enkel mot en väldigt avancerad. Den enkla bilen man kan förstå och underhålla. Medan den avancerade ger den lite mer funktioner, men det är svårt att förstå den helt och man blir beroende av ett företag.
Precis, du pratade om att du ville förstå själv och kunna ha kontroll över mjukvaran och veta att du själv förstår hur det fungerar och så här. Ja. Ja, det är en bra fråga där, hur du ser på mat.
Frågan Fredrik ställde var liksom, om man nu tycker det är så viktigt att ha kontroll över till exempel mjukvara. Varför vill man då inte ha kontroll över vad man äter?
Precis.
Jag har ju funderat på det efter att Fredrik ställde frågan. Och jag har kommit fram till att nej, men det är ju viktigt att ha kontroll över vad man äter också. Ja. Och vet vad man äter. Dock så har man ju det problemet att även om man äter naturliga saker så är det ganska komplext i alla fall. Att förstå vad det har för konsekvenser på kroppen.
Ja.
Så det kanske är därför man väljer att fokusera på till exempel öppen mjukvara, att man kan ha kontroll över det som köper en dator, för att det är ändå något som man kan förstå, medan även de som förstår mest om människokroppen förstår ju inte allt till liksom jättehög detaljnivå.
Nej, men jag tänkte på det du sa förra veckan där med att du vill kunna förstå mjukvaran och kontroll. Och jag förstår ju det. Du är ju liksom dataprogrammerare, men du måste ju också samtidigt förstå att om vi skulle ha ett samhälle där alla ska förstå all mjukvara de använder, då skulle ju samhället stå still. För vi behöver ju folk som är experter på olika områden, och alla kan inte vara experter på dataprogrammering och förstå alla mjukvaror de ska använda i sina jobb och så. Då hade inte världen gått så mycket framåt och många samhällsfunktioner hade fallerat för att alla bara skulle vara experter på ett område för att kunna förstå mjukvara.
Jo, det är ju sant det du säger. Men man har ju också den här aspekten av att transparens gör ju att man kan dra fördelar av transparensen även om man själv inte utnyttjar den. Eftersom om någon annan kan kolla på koden ditt program kör så minskar ju sannolikheten att det finns någon liksom ond funktion i programmet som liksom avlyssnar dig eller utnyttjar dig på något vis.
Ja.
Eftersom andra då kan upptäcka det så minskar liksom riskerna att utvecklare lägger in sådana funktioner.
Ja. Ja, nej, jag köper ju den saken där. Men en annan intressant sak med mat är att särskilt i de här tiderna är att vi är så otroligt beroende av att andra producerar mat till oss. Att det är ju extremt få svenskar som liksom är självförsörjande på mat. Att man själv kan producera och odla det man behöver för att överleva. Så
Ja.
där är man ju otroligt beroende av ett samhälle och andra personer.
Ja. Ja, min personliga utveckling vad det gäller mat är att ja, jag har i större delen av mitt liv så har jag inte prioriterat mat särskilt mycket. Men sen
Nej.
eftersom jag har gift mig med en underbar kvinna som är väldigt, väldigt fokuserad på mat så har jag mitt intresse för det ökat och jag börjat uppskatta god mat. Och sen i mitt eget matlagande till familjen och så vidare så har jag gått över till att göra väldigt enkla saker. Jag brukar steka entrecote med bara salt.
Ja.
Och sen har jag börjat experimentera med att inte äta så mycket kolhydrater utan mest proteiner och liksom naturliga animaliska proteiner.
Ja.
Så mycket ägg och kött och sådär. Ja, och min teori är då att det är mer liksom mat som vi är evolutionärt anpassat att äta. Så jag tror att människor kan äta väldigt mycket och må bra. Men vi kanske är ännu bättre att ta hand om mat som vi har ätit i större delen av vår evolution.
Jag håller ju med dig på många plan om dina tankar kring kost, men där vi inte håller med varandra är att jag tror ju att det är väldigt viktigt att äta mycket grönsaker och bär och sånt för att få i sig viktiga vitaminer och mineraler. Medan du är mer inne på att bara äta köttspåret.
Ja,
Men
nej,
generellt
jag ställer
så...
mig lite agnostisk till den frågan. Jag vet inte hur mycket sånt man behöver äta
Ja.
egentligen. Så jag äter väl liksom moderat nivå. Så nu på senare tid har jag börjat äta så här vitamintablett också som innehåller lite multivitaminer liksom. För att jag tänkte att det kanske var bra om man får det där covid-19 att ha alla ämnen man behöver för att försvara sig liksom.
Ja, det är möjligt. Även fast jag tror mycket mer på att äta, få i sig vitaminer på ett naturligt sätt då, med att äta mycket grönsaker och frukt och bär och sånt. Men den enda vitamin jag äter är D-vitamin, för det tror jag generellt att vi som bor i nordliga länder har väldigt svårt att producera tillräckligt mycket med själv. Eftersom vi knappt får sol på vår hud. Så det är väldigt svårt att få upp en vettig D-vitamindos själv. Men angående Günter Häggs så när jag läste den här boken så handlade det mycket om andra världskriget också. Och Sverige hade en ganska unik position där man kallade sig för neutral. Och klarade sig från att bli ockuperad och bombad och så. Och fick ju en unik fördel efter andra världskriget eftersom att man inte hade drabbats lika hårt som många andra europeiska länder. Och när jag läste det här så tänkte jag mycket på hur det här har påverkat oss som svenskar. För vi har ju i mycket mindre grad än många andra länder runt omkring oss gått igenom en riktig kris liksom. Vi har ju haft ekonomiska kriser och blivit drabbade såklart också av andra världskriget på olika sätt. Men vi har ju jämfört med andra länder så har vi varit väldigt förskonade. Och jag undrar om det här kan påverka bland annat hur vi som svenskar agerar nu under coronakrisen?
Ja, det skulle jag tro. Vad tror du själv, Göran?
Nej, men det upplever jag att Sverige är ju liksom mer försiktiga att ta starka åtgärder. Och kan det ha att göra med att vi aldrig har varit med om en kris? Alltså, de som bestämmer nu, deras föräldrar har inte varit med om en riktig kris på samma sätt som de som bestämmer i andra länders föräldrar. Och att det här har gjort någonting med den svenska folksjälen.
Jag tror absolut det kan vara en bidragande orsak.
Nu säger jag absolut inte att Sveriges linje är fel, för det hävdar jag fortfarande att varken du eller jag vet någonting om, och det verkar inte som att experterna vet tillräckligt mycket heller för att säga vad som är rätt eller fel. I så fall hade jag alla agerat på samma sätt. Men det är oavsett intressant att fundera kring varför Sverige agerar på ett unikt sätt. Kan det ha att göra med liksom vad vi har drabbats av tidigare och vad vi har för erfarenheter som folk i det här landet?
Ja, jag kan se flera förklaringar. Så, först och främst så är det ju mycket styrt av den här Folkhälsomyndigheten. Och det verkar ju som att det är inte alls alla experter i Sverige som håller med om vad Folkhälsomyndigheten gör. Så det var bland annat någon debattartikel i en stor svensk tidning där 22 svenska forskare skrev under en artikel som kritiserar Folkhälsomyndighetens linje väldigt hårt. Ja. Men anledningen att liksom den här myndigheten kan fatta sånt här på många sätt kontroversiella beslutet att inte göra så som de flesta länder kring oss är ju att vi har en väldigt stark auktoritetstro i Sverige. Och det märker jag genom liksom, när jag pratar med vänner och bekanta så hör man många kommentarer i stil med de har ju inte sagt varför ska vi göra det? Det är inte vad de rekommenderar. De säger att man inte ska ha mask, det hjälper ingenting och så vidare. Att det är väldigt mycket liksom att man väntar på att beslut kommer uppifrån. Och att staten ska ta hand om saker, att man litar på staten att ta hand om sig själv. Och jag tror det kan ju ha att göra med att vi haft socialdemokratisk parti med lite av en socialistisk agenda som har styrt Sverige under stora delen av de senaste 100 åren. Som har skapat den här typen av mentalitet där man förlitar sig på staten mycket. Och sen kanske Sverige historiskt sett har varit ett väldigt så här konsensusdrivet samhälle där liksom sammanhållningen prioriteras mycket högre än individers egna idéer. Att det har gynnat oss historiskt sett klimatet är som det är i Sverige och så vidare. Att det är viktigt för grupper att hålla ihop och hålla sams.
Ja, nej, jag tror att den tron på auktoriteter och den tilliten till staten som du beskriver har ju varit en stor del i framgångsreceptet som har genererat framgång historiskt i Sverige. Men det är som du säger, det kan ju komma med problem också. Vad händer när beslutande personer agerar helt fel och om alla bara köper de besluten?
Ja. Så nu har vi en situation där jättemånga, framförallt äldre människor, bara isolerar sig hemma, uttråkade. Så man skulle kunna tänka sig en situation där folk mobiliserar sig och försöker liksom producera skyddsutrustning hemma och göra hemmagjorda masker och så vidare. Ja. Och så tydligen finns det studier som indikerar att om alla har masker i en grupp då, eller i ett samhälle i stort, så minskar det smittspridningen radikalt. Att sådana som har covid-19 utan symptom smittar inte andra lika lätt då, om de har masker då. Så om alla ser till och ha
det, känns ju logiskt.
Masker så kan det hjälpa väldigt mycket och göra att vi kan fortsätta mycket ekonomisk verksamhet som nu har varit tvungen att gå på sparlåga.
Men jag upplever att det är många svenskar som liksom söker nyheter och information som bekräftar att det här inte är så farligt. För att vi vet inte hur vi ska hantera det när vi måste inse att det här är en enorm kris som kommer drabba oss väldigt hårt under många år framöver.
Ja, ja.
Så upplever jag det, att det finns liksom en rädsla för att ta in det, och då gömmer man sig bakom vissa positiva saker. Man säger, ja, men det ser ut som att kurvan plattar ut nu. Det här ser bra ut. Sverige är smartare än alla andra länder. Alla andra länder överdriver och så vidare.
Mm. Och sen finns det ju sådana som personligen gör väldigt mycket. Att de liksom isolerar sig själva. Som vi har gjort till stor utsträckning. Och då blir man lätt irriterad när folk verkar ta det här med en klackspark. Liksom, och inte ta det så seriöst som man själv gör. Jag tycker också att det är mycket bättre om att ha ett samhälle där folk kan mer ta eget ansvar istället för att lita på staten hela tiden.
Mm.
Och det optimala vore ju om folk kunde liksom på en lokal nivå och optimera sina beslut liksom, utan att det skulle behöva statliga direktiv.
Men samtidigt så vi vet ju fortfarande inte om Sveriges linje kanske är jättesmart. Det kanske kommer en smäll i andra länder sen när man måste börja öppna upp samhället.
Mm.
Så vi vet ingenting, men det är intressant att diskutera varför det är som det är. Och, ja, vi hoppas på det bästa och ja, vi håller fortfarande tummarna att det här ska vara mindre allvarligt än vad det verkar. Men så som jag ser på det så börjar jag mer och mer gå in för mig i vilken hemsk situation det här är och hur hårt många kommer drabbas.
Ja, jag tycker det framkommer en del positiva nyheter också, att det är liksom att det är så många som blir sjuka utan symptom är ju en sak som måste anses som positivt.
Vi kommer inte med några lösningar på världsproblematiken i den här podcasten heller, tyvärr.
Nej, inte än kanske, men senare.
Vi jobbar på saken.
Avsnitt.
Senare avsnitt. Lyssna på ett senare avsnitt så ska vi lösa det här. Nej, vi ska ha respekt för att vi är extremt okunniga i området på alla sätt. Kjell, vi kom ju överens förra veckan om att vi skulle bestämma ett namn på den här podcasten.
Ja.
Till idag.
Ja.
Jag har glömt bort det här, så varsågod. Kjell Winblad, bestäm ett namn på vår podcast.
Vrål från Vildmarken.
Jag gillar inte det namnet.
Okej, okay. Men vi kan ta en diskussion offline då och bestämma ett namn. Så får lyssnarna veta namnet till nästa
avsnitt. Vrål, alltså det låter ju så... Ja, det låter ju... Som att vi står ute i vildmarken och liksom vrålar i panik liksom.
Okej.
Men det kanske är bra. Varför vill du att det ska heta Vrål från vildmarken?
Jag tycker det låter ju... Det är ju ganska beskrivande ändå. Jag spelar in från skogen och håller på att prata liksom ut till civilisationen. Men som sagt, jag tycker vi kan bestämma någonting offline. Så får lyssnarna veta namnet till nästa avsnitt.
Till nästa vecka så kommer den här podcasten ha ett namn. Ska vi lova det?
Det tycker jag.
Då får vi se vad det här är för podcast du säger hej då från. Men oavsett vad den heter så tackar vi för den här veckan.
Ja, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och ha en bra tidsenhet till nästa avsnitt. Hej då!
Då ses vi. Ha det gott!